De dödas källa av Lena Ullmark och Mats Wenblad.
Prolog. Finns det ett näste där ondskan vilar mellan sina insatser? Och kan man i så fall utrota ondskan genom att utplåna det nästet? Skulle en liten stad, vi kan ta Krabbsjögrund som exempel, kunna bli ren om så skedde? Kanske. Om rätt person hittar rätt plats i rätt ögonblick. Den personen skulle kunna vara Carl Dymling. Ondskan har ju visat stort intresse för honom. Följt honom. Ibland på avstånd, ibland öga mot öga. Alltid förklädd. Känner Carl ondskans vittring där han kommer gående på pirvägen? Märker han hur nära rovdjurets håla han är när han passerar den imponerande disponentvillan? Nej, inte än. Ännu vilar ondskan efter sin senaste strid. Shh, väck den inte. Säg ing... Åh nej, för sent. Det har börjat igen. Kapitel 1. Varje gång Carl gick förbi disponentvillan ryste han. Det var något med fönstren. De var så mörka, ogenomskinliga. De såg ut som ögon, tomma. Elaka ögon som bevakade Krabbsjögrund uppifrån klippan in till havet. Huset hade stått tomt så länge Carl levt och säkert mycket längre än så. Ändå sades det att man ibland kunde se ljus irra i disponentvillan om nätterna. Nu var det inte en mörk och stormig höstnatt utan en helt vanlig kväll i slutet av april. Men Carl skyndade i alla fall förbi huset med blicken riktad rakt framåt. Han ville inte råka skymta något. Disponentvillan låg på en klippa som kallades Enkestupet, högt över hamnen i Krabbsjögrund. Huset stod så nära stupkanten att det såg ut som om fasaden på baksidan var en fortsättning av själva klippan. Framsidan vette mot pirvägen och det var på den som Carl gick. Han hade varit hemma hos Sebastian och spelat tv-spel hela eftermiddagen. Först när skymningen började falla kom han på att han hade lovat morfar att vara hemma till middagen. Ännu en anledning att skynda sig. Två män stod och pratade vid disponentvillans grind. Den ene hade en skrivplatta i handen. Carl kände igen honom. Det var Ture Öberg. Mäklaren som brukade tjata, bara halvt på skoj, om att det kanske var dags för morfar att sälja villan och flytta in på ålderdomshemmet. Den andra mannen hade Carl aldrig sett förut. Han var gråhårig, klädd i mörk kostym och slips. Sådana kläder passade inget vidare i Krabbsjögrund, tänkte Carl. Det brukade bara vara doktor Ekvall som... Han hann inte ens tänka tanken färdigt förrän just doktor Ekvall kom skyndande pirvägen fram med siktet tydligt inställt på männen vid grinden. Kostymmannen skrev sin namnteckning på ett papper på Öbergs skrivplatta. Så skakade de hand och gjorde sig klara att gå precis när Ekvall kom fram till dem.
Ture!
Sa doktor Ekvall och tvingade fram ett leende.
Precis den jag ville träffa. Vad är det för rykten jag hör om disponentvillan?
Egentligen var Carl bara sommargäst i Krabbsjögrund. Han bodde med sin mamma i stan. Men ända sedan i höstas hade han fått bo här med morfar medan mamma, som arbetade med miljöfrågor, långa perioder var ute till havs med ett forskningsfartyg. Så någon riktig Krabbsjögrundsbo var Carl inte. Men en sak hade han lärt sig. I en småstad är skvaller guld värt, så när någon, särskilt någon som doktor Ekvall, börjar prata om rykten, spetsar man öronen. Carl stannade, böjde sig ner och låtsades knyta skosnörerna.
Du vet att vi i hembygdsföreningen är beredda att betala bra för huset.
Ture Öberg skrattade osäkert.
Det är nog lite för sent, är jag rädd. För sent? Hur kan det vara för sent?
Carl hade aldrig sett doktor Ekvall så upprörd. Det såg ut som om hela världen rycks undan för hans fötter.
Vi har ju försökt köpa loss huset i många, många år.
Mäklaren vred sig som en mask.
Ja, nu var det ju inte jag som ättlingarna till disponent Pilkins hade redan gjort upp med en ny köpare när jag kom in i bilden.
Doktor Ekvall återgick sakta till sitt vanliga iskalla och beräknade jag. Han nickade mot kostymmannen.
Och det är alltså här...
Men denne gick inte så lätt i fällan.
Nej,
sa han. Jag företräder bara köparen juridiskt.